Ikväll ska vi börja vårt bibelläsande i den 34:e psalmen. Psalm 34 i Psaltaren. Och vi inskränker oss ikväll till den 6:e versen. Det är en mycket innehållsrik psalm det här, men vi ska bara läsa den 6:e versen. Det som skådar upp till honom, alltså upp till Herren, strålar av fröjd, och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel. Det som skådar upp till honom strålar av fröjd, och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel. Det jag vill ta fasta på ikväll är just detta med blygsel. Därför att i Bibeln så finns det ett synonymt ord som förekommer ganska ofta, det ordet skam. Och jag tänkte vi skulle bekanta oss lite grann med begreppet skam. Så får vi se vad det ger oss. För här ges oss alltså redan ett löfte att vi ska som kristna inte behöva skämmas. Det finns någonting i detta med att skämmas som har en destruktiv karaktär, om vi får säga det så. Vi ska titta i Romarbrevet i det 10:e kapitlet. Vi där läser verserna 9, 10 och 11. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Om vi tänker efter lite grann så tror jag vi alla kan hålla med om att det är väldigt mycket som vi gör och väldigt mycket som vi försöker undvika för att, som vi säger, inte göra bort oss. Och det betyder ju alltså att själva faktorn skam, om jag får uttrycka det så, har en ganska stor makt i våra liv. Det är ingen harmlös sak, det är ingen likgiltig sak att skämma ut sig. Och det är faktiskt så att det kanske bestämmer vår livsföring mer än vi tror. Därför att om man skulle tänka efter och riktigt se hur mycket av ens liv som formas och färgas av det här att vi är rädda för att komma på skam, så kanske vi skulle skämmas. Och därför så tror jag att vi glider förbi den där tanken många gånger. Tittar du i första kapitlet på Romarbrevet, så skriver ju Paulus så här. I 16:e versen. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst, men också greken. Jag skäms inte för evangeliet, säger Paulus. Och man tycker, ska det behöva sägas? Att en stor apostel träder fram i sitt största och finaste brev och säger, jag skäms inte för evangeliet. Ja, det är alltså så att det där är en viktig faktor att tänka på. Ty om vi inte skämdes för evangelium så skulle vi evangelisera mycket mer än vi gör. Men vi vet att det här är någonting som många liksom rycker på axlarna åt eller hånflinar lite grann och tycker är att nog var du konstig förut, lille vän, men nu har du alldeles brutit loss på allvar. Och när man varit utsatt för den där reaktionen några gånger så torkar vittnesbördet in ibland. Man skäms för evangelium. Och det kan ju vara ganska mänskligt och skönt att se att Paulus inte alls är alldeles främmande för den tanken. Att han förstår att, så att säga, skammen är någonting som kommer emot oss med en sådan styrka att också en, höll jag på att säga, världsberömd apostel kan känna av det. Och då kan ju du och jag också få känna det. Han säger visserligen att han inte låter sig regeras av denna känsla, men han är heller inte främmande för det. Hade han varit i skolan, inte skrivit det. Jag skäms inte för evangeliet. Ingen som tror på honom ska behöva komma på skam. Tänk om det fanns en möjlighet att leva utan att allt för mycket hindras just av faktorn skam eller blygsel. Vi ska inte sätta upp det perfekta, det sa jag redan i morse för de som var här. Men på något sätt kanske vi ändå kan räkna med hjälp. Vi kan räkna med en utveckling, en lindring, en förvandling. Vi ska gå till syndafallet förstås. Där hamnar man alltid när man släpper loss mig. Så vi går till första Mosebok 3. Där står diagnosen, så att säga. Den måste man alltid ha innan man sätter in behandling. Och om vi först läser då i andra kapitlets sista vers. Första Mosebok 2 och 25. Så står det: och mannen och hans hustru var båda nakna och blygdes inte för varandra. Men sedan står det efter syndafallet, tredje kapitlet och sjunde versen: då öppnades bådas ögon och de blev varse att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig. Förut var de nakna och det gjorde inget. Och sen såg de att hjälp, vi är ju nakna. Och sen var det värsta som kunde hända. Och därför så, när vi sedan läser i Bibeln, så förekommer begreppen nakenhet och skam ganska mycket sida vid sida. Människan sträckte sig efter gudomlig härlighet. Människan ville bli som Gud. Ville bli något bättre än hon var. Men fick naturligtvis inte det där bättre som hon önskade. Eller han. Men fick skammen istället. Och Gud hade sagt så här innan det hände: att om du äter av detta träd ska du döden dö. Man kunde tycka att ja, då hade de väl ramlat ihop då. Akut dödsfall och så var det slut med mänskligheten. De lever vidare. Men nu lever de för det första tidsbegränsat. Och för det andra, under den tiden som de lever, så lever de nu med skammen över sig. Ett sorts dödstillstånd. Och vi ska förstå att det som har med skam att göra är inte harmlösa ting. Därför att det som skapar skam i en människas liv, det är förakt. Och går vi till det intressanta hebreiska språket, så är ett av de vanligaste ord som översätts med förakt faktiskt ett ord som betyder förbannelse. Så att man liksom lyfter lite på överläppen så här och pyser ut lite förakt, så förbannar man. Och den som blir föraktad tar djup skada. Det blir som ett dödstillstånd. Det finns ju ibland människor som ägnar sig åt så kallad hjärntvätt. Det har man ju gjort en hel del i militära sammanhang och när det gäller att på olika sätt i auktoritära sammanhang förändra människors åsikter och beteenden. Och speciellt om man har en person tillfångatagen satt i fängelse så man verkligen kan gå grundligt tillväga. Då ska man först bryta ner den människans egna personlighet så att han blir formbar. Och det bästa sättet är förakt. Att man hånar och bespottar intill dess att vederbörande inte på något sätt kan stå för sin egen person. Sen kan man komma och tala om för honom vad han ska tycka och tänka. Vi ska läsa den 123 psalmen. Och innan vi gör det så kan vi ju titta lite grann på psalmerna runt omkring. För att om du tittar på psalmerna från 120 till 134 så inleds de alla med ordet en vallfartssång. Och det här är profetiska psalmer som helt uppenbart handlar om Israels återsamling, judarnas återsamling till Israels land. Ta när du får tid och läs igenom från 120 till 134 så ska du se att detta är en exakt beskrivning av det judiska folket efter förintelsen. Men vi behöver ju inte bara sätta in de här psalmerna i ett profetiskt historiskt sammanhang. Vi kan ju också läsa dem som ett vittnesbörd om allmänmänskliga ting. Och då läser vi 123 psalmen. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen. Jag som tjänares ögon ser på deras herres hand, som en tjänarinnas ögon på hennes frus hand, så ser våra ögon upp till Herren vår Gud, till dess han blir oss nådig. Var oss nådig, Herre, var oss nådig, ty vi är rikligen mättade med förakt. Rikligen mättade är vår själ med de säkras bespottelse, med de högmodigas förakt. Man kan bli mättad med förakt. I vilket fall, det här antyder för oss att förakt är ingenting som rinner av oss. Och det har vi erfarenhet av. Om du blev bemött med förakt för många år sedan så har det en märklig förmåga att fortfarande styra och färga ditt liv. Föraktet är någonting som vi behöver läkedom för. Varför? Därför vi är så sårbara. Jag sa nyss att skammens välde är också ett dödens välde. Det är ju på samma sätt med den fysiska döden. Att den bestämmer ju en hel del av vad vi anser oss kunna, vilja och börja göra. Eller inte. Om vi till exempel vill leva rättfärdigt och vill göra det som är riktigt och gott och bra, så kan det ju hända att vi en vacker dag kommer till den gränsen när vi säger hit men inte längre. Därför att om vi ska gå bortanför den gränsen så riskerar vi livet. Och därför utövar ju dödens möjlighet eller dödens hot samma typ av tyranni över våra liv som skammens hot och välde. Vi ska läsa i Hebreerbrevet i det andra kapitlet. Där ska vi börja i 11:e versen. Hebreerbrevet 2:11. Han som helgar, det är ju Jesus det, och det som blir helgade, det är ju vi, har ju alla samma fader. Och därför blygs han inte för att kalla den bröder, då han säger: jag ska förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen ska jag sjunga ditt lov. Likaså, jag vill sätta min lit till honom. Och vidare: se, här är jag och det barn som Gud har gett mig. Då nu barnen är av kött och blod, måste han på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre djävulen maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Nu är det inte djävulen som bestämmer när vi ska dö. Men det här är någonting som djävulen utnyttjar flitigt i våra liv. Du kommer väl ihåg att det här är farligt. Det där är ju visserligen en väldigt fin sak som du hade tänkt att göra, men du vet väl att du löper en liten risk att få en skråma i skinnet. Alltså ja, men då får det vara. Döden utövar ett välde och det utnyttjas hänsynslöst. Skammen utnyttjar ett välde och det utnyttjas också hänsynslöst. Vi är sårbara på de här punkterna. Och det här hindrar oss ju bland annat från att vara äkta. Kanske inte dödens välde så mycket som skammens välde. Det var någon som sa efter eftermiddagspasset som vi hade här i kapellet, att vi som är kristna, vi skulle ju egentligen kunna vara äkta inför varandra. Men det är ju väldigt sällan vi är alldeles äkta. Jag menar inte att vi går och spelar teater för varandra varenda sekund. Men äktheten är ju en dyrbar vara. Det fordras mod att vara äkta. Att kunna säga som det är och kunna säga som man känner. Skammens välde. Ja, bara ingen får veta att. Det betyder ju inte att man ska projicera ut alla sina svagheter och synder och brister på alla människor man möter i Guds församling. Men det är väl knappast det diket vi ligger i. Om vi går tillbaka till första Mosebok 3, så får vi där en annan intressant upplysning. Tjugoförsta versen. Och Herren Gud gjorde åt Adam och hans hustru kläder av skinn och satte på dem. Han tyckte tydligen att fikonlöven såg lite för provisoriska ut. Så det fick bli läderjacka istället. Eller vad det nu blev. Gud satte kläder på Adam och Eva. Och allt sedan dess så talas det också en hel del om kläder i Bibeln. I den meningen att man får någonting som skyler nakenheten. Inte bara för att undvika så att säga pornografieffekten, utan för att vi ska ha någonting att kläda oss i. Och att det i sin tur ska hjälpa oss igenom den skada som syndafallet medförd. Vi ska se några uttryck i Nya testamentet. Om vi tittar i Uppenbarelsebokens 19:e kapitel. Den 8:e versen. Det stod det så här i nya översättningen: hon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg, ty linnetyget är de heligas rättfärdiga gärningar. I den gamla översättningen står det: det fina linnet är de heligas rättfärdighet. Herren kläder människorna i djurhudar som en bild på den kommande rättfärdighet som de ska ikläda sig. Och den här klädedräkten, den hittar vi naturligtvis på fler ställen. Vi går till Galaterbrevet 3:27. Så vi får lite, så småningom får det hela lite konkretare för oss också. Det är ju alltid roligt med bilder och liknelser, men de ska ju ge något med. Galaterbrevet 3:27. Är ni döpta in i Kristus, har ni också iklätt er Kristus. Det handlar naturligtvis ytterst om att Herrens person blir så levande för en. Hans rättfärdighet, hans godhet, att det så att säga kan bära en igenom, att människor rynkar på näsan åt en. Romarbrevet 13. Elfte versen till 14. Ni vet ju ändå vad tiden lider. Det är dags för er att vakna. Ty nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt som det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och orger, inte med strider och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks. Ju mer vi kommer in under dödens och skammens tyranni, desto mer blir våra liv inställda på kortsiktiga njutningar. Ät, drick och var glad, ty imorgon ska du dö. Då har man inte råd att liksom förlora, sumpa något tillfälle. Det gäller att ta vara på varje sekund. Och nu i semestertider behöver man ju bara åka ut på vägarna och se hur folk som har stressat hela året runt på sitt jobb, de ska nu vila sig, som det heter. Och det är något av det absolut stressigaste som finns, så är det att vila sig i Sverige på semestern. För det betyder ju alltså att man måste hinna med ett maximalt antal omkörningar per tidsenhet. Så man har sparat någon sekund här och var. Och ibland kör man ihjäl sig, groteskt nog, därför att man är så plågad av dödens tyranni. Att ikläda sig Kristus, det handlar ju om att få ett sånt perspektiv på livet som man kan köra 90 när det står 90. Helt enkelt därför att man har ju en hel evighet på sig. Det är ingen panik. Man kanske har ett klockslag och passar för allt i världen, men man lever inte under den pressen att hjälp livet går ifrån mig. Det kan det ju inte. När jag ikläder mig Kristus så förlorar ju dödens tyranni en bit av sin skärpa. Du död, var är din udd? Och på samma sätt kan ju också skammens tyranni förlora sin skärpa. därför att man tillhör Kristus. Man är ju accepterad av honom som verkligen betyder något. När vi läste nyss i psalm 123, Herre, ge oss nåd, ty vi är rikligen mättade av det säkras förakt. Så förstår vi att hos honom eller i gemenskapen med honom finns den kraft som kan befria oss ifrån föraktet och föraktets efterverkningar. Den tunga börda man kan bära på. När man kanske varit föraktad eller mobbad eller utstött på olika sätt. Att liksom få lämna det. Det var bara vinden. Och istället få gå ut i frihet ifrån det här. Vi möter nu samma tankegång i Kolosserbrevets tredje kapitel. Och vi ska läsa ett rätt långt avsnitt där. För där talas det ju väldigt mycket om att byta kläder. Och länge var jag ganska irriterad på den där texten. Det kan man ju bli när man inte förstår vad den betyder. Jag tyckte det att, jaha, sluta med synden. Det låter ungefär som att ta av sig skjortan. Och det hade jag, tyckte jag, att jag kunde tala om för Paulus att så enkelt var det inte. Det här sitter betydligt djupare än precis bara i skjortan. Men vi ska se, vi ska byta kläder. Nu ska vi se vad som står här. Kolosserbrevet 3. Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför det jordiska hos er, otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. Sådant framkallar Guds vred, och det fyllde även er tillvaro när ni levde mitt upp i det. Men nu måste ni också lägga bort allt detta, vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun. Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av i den gamla människan och hennes vanor. Och klätt er i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er, skall också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Det är alltså ytterrocken, kan vi säga. Kärleken som man tar utanpå det andra. Och det låter ju enkelt det här, byta kläder. Och på ett sätt är det enkelt. Att be Gud om hjälp, att så att säga komma ut ur dödens och skammens tyranni. Att för det första bli varse att det här betyder långt mer än vi förstår. Det betyder så mycket att när det blir levande realitet för oss, att inte skammen och döden så att säga blir de faktorer som ytterst bestämmer var gränserna för våra liv går. Utan att det blir vår gemenskap med Kristus som får träda istället. Det tror jag kan vara en väldigt viktig faktor och kan göra att vårt liv blir ganska annorlunda. Och till detta finns det kraft. Och det gör det delvis därför att samhörigheten med Kristus är ju någonting som också utsätter oss både för föraktets möjlighet och för risken att bli dödad. Kanske inte i Sverige idag precis, men det har varit tider i kyrkans historia och det finns ju länder ute i världen där sådant också händer nu. Vi ska se i Hebreerbrevet igen i 13 kapitlet. Tionde till trettonde verserna. Vi har ett offeraltare från vilket de som tjänar i förbundstältet inte har rätt att äta. Ty när överste prästen bär in offerdjurens blod i helgedomen som syndoffer bränns kropparna utanför lägret. Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Så låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Ja, här syftas ju tillbaka på det gammaltestamentliga offerväsendet. Att offerdjurens blod bars fram i templet men kropparna brändes utanför lägret. Och Hebreerbrevets apostel gör den jämförelsen att Jesus, som ju alla dessa djuroffer-kroppar så att säga är en förebild till, han korsfästes utanför staden, utanför lägret, utanför den innerliga gemenskapen. Och det är ju också som Jesaja säger, föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Som jag sa förut, jag tror att vi underskattar styrkan i föraktet. Det finns ju många länder där de kristna är förföljda. Och det verkar på något sätt vara lättare att vara förföljd än att vara föraktad. Båda sakerna är förvisso svåra. Men om vi ska se ut över Europa och fråga var i Europa har vi väckelse idag, så är svaret i Rumänien. Där finns det inte mat till någon. Men är man kristen så mister man dessutom jobbet, och vad man sen ska köpa mat för vet inte jag. Hur de överlever där, det är ingen riktigt som vet. Men kyrkorna är fulla och folk strömmar till. Förföljelsen hindrar inte evangeliet, men föraktet gör det. Här i Sverige åtnjuter alla kyrkor statsbidrag. Och man kunde tycka att här vore det ju en gyllene marknad för evangeliet. Här är det föraktat. Här är det stopp. Och det ligger mycket i detta, tror jag, att den som förföljer den kristne för att han är kristen, han erkänner ju att den kristne har rätt. Han tar ju ändå den kristnes uppfattning på allvar. Han tror på det som den kristne tror på, men han vill inte veta av det. Och därför tar han till vapen. Men den som föraktar och möter med förakt, han har ju liksom sagt det att ja, det där som du går omkring och tror på är ju rena galenskapen och du har förresten en skruvlös. Och då retirerar man. Det är en pil som träffar djupare. Den som tror på honom ska inte komma på skam. Det som skådar upp till Herren behöver icke rådna av blygsel. Och det här betyder alltså att jag tror att vi får lov att identifiera detta som någonting som vi är mycket räddare för än vad vi kanske vågar erkänna själva. Och att vi är mycket större behov och mycket större hjälp än vad vi kanske i förstone skulle tro. Vi talar mycket om frimodighet och vikten av att vara frimodig. Men för att bli det, eller rättare sagt, Guds väg till den frimodigheten är ju inte att vi ska peppa upp oss och pumpa upp oss, utan att vi liksom får bli så identifierade med honom som blev föraktad och övergiven, att vi med hans kraft kan utsättas för detsamma. Kanske också renas från föraktets effekter när det ändå har träffat oss. Vi får be om hjälp gång på gång. Och det tror jag är en nyckel bland många till ett ganska annorlunda liv. Det handlar inte om att göra sig hård eller tuff eller oemottaglig eller att sluta lyssna på vad folk säger. För en sak är helt klar. Om du ska skydda dig för föraktet genom att göra dig tuff och omge dig med ett skal, då kommer du bara att göra den upptäckten att det enda som skalet filtrerar bort är kärlek. Försök att älska en riktig sån här kille som går i skinnpaj och med stiletten i handen. Så att han verkligen känner sig älskad. Det är inte så lätt. Därför att alla hans skal av tuffhet och masker filtrerar bort kärleken på vägen. Men föraktet hittar allt in. Därför är det bättre att få säga till Gud: rena mig från föraktets verkningar. Rena mig också, Gud, så att inte jag går och sprider förakt. För det är lätt gjort. Ja, ni skulle se församlingen som jag tillhör. Åh, ja, den är ganska döden. Ja, det kan väl hända att den är, men du behöver inte säga så för det. Du kan älska dem som är i den så det blir någon förändring. För inte blir det väckelse i församlingen när du säger så. Du sprider förakt. Och det är något som dödar. Mycket starkare. Än kanske att du gick bärsäka och gå med kniven i hand. Om du äter av detta träd ska du döden dö. Och så får vi söka Guds hjälp till att ta emot det mod som behövs för att gå in i olika situationer som vi idag bävar för därför att vi skulle kunna bli föraktade. Frimodighet handlar så sällan om att vara så totalt, vad ska vi säga, osårbar. Så man med 7 mila steg kan kliva in i vilken situation som helst och säga: här har ni mig. Det är inte frimodighet efter Bibelns mönster. Utan frimodighet är detta som Paulus talar om. Som vi ska sluta det här bibelstudiet med, 1 Korinthierbrevet 2. De första 5 verserna där. När jag kom till er bröder var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. På vad sätt var Paulus frimodig? Han kände sig ju ganska ynklig och rädd och svag och darrig. Jo, men han gick ändå. Herre, jag känner att här kan jag göra bort mig och jag känner mig ganska osäker och besvärad. Och tänk om de flinar åt mig. Herre, ge mig kraft så jag kan gå ändå. Och bär mig du igenom. Det är frimodighet. Och den kraften, den finns. Vi blir inga stålmän. Vi känner nog av det. Men det finns ändå en kraft som kan bära oss igenom så att inte skammen utövar ett välde. Så att inte skammen får oss att ändra svart till vitt. Så att inte skammen eller risken för skam får oss att byta ståndpunkt. För det är ju det som är så förnedrande. När man vet vad som är rätt men avstår från att göra det därför att någon kan skratta. Och det är en djup befrielse att bara komma så långt att man kan ta det med ro och lämna det åt Gud. Om jag ska vara lite personlig så jag lämnade ju mitt läkaryrke för ett antal år sedan för att gå ut i den här lite egendomliga fria förkunnargärning som det blev. Numera är jag ju halvtidsanställd. Det var jag inte alls på den tiden. Jag gick ju nästan rakt ut i tomma luften. Och då blev jag förfärligt nervös när jag hörde att folk höll på och pratade om mig och min tjänst och kommenterade. Jag minns särskilt en människa som kom och frågade mig om jag sysslade med vodo, för att nu anknyta till det Douglas berättade förut. För hon hade hört i sin församling att de talade om mig där, att jag höll på med vodo. Och det vet ni, när man sticker nålar i folk eller i dockor för att folk ska bli sjuka. Det sades det om mig att jag gjorde. Och jag fick ju alldeles hjärtsnörp och tänkte, hjälp, vad säger de nu? Och nu är jag snart omöjlig och portförbjuden överallt. Och jag kanske får återgå till läkeriet. Tack och lov att jag har en reträttplats. Så småningom så upptäckte jag att man dog inte av att folk pratade illa om en. Eller att man fick höra diverse konstiga rykten och så här. Och det var en befrielse för mig. Det var ett stycke av skammens tyranni som så att säga släppte. Ja, så de säger det. Ja, okej. Det kan inte jag göra någonting åt. Jag är väl i den här gärningen så länge Gud vill ha mig där. Och vill han inte det så vill inte jag heller. Då får det väl bli något annat. Och så infann sig ett stycke vila. Och det finns mycket vila att få på den här punkten, det är jag övertygad om. Därför ska vi nu övergå till att be tillsammans lite grann över det här. Att Herren får hjälpa oss ett stycke på vägen ut ur skammens och dödens tyranni. Låt oss be. Herre, vi förstår ifrån ditt ord att förakt och skam är inte bara harmlösa och lite löjliga känslor. Det är starka saker. Du jämställer det med liv och död, med ljus och mörker. Först av allt, Herre, så vill vi be dig att du löser oss från frestelsen att förakta. Det är ju så lätt gjort. Och vi ber dig, helige ande, att du påminner oss om var vi har brutit på den punkten och kanske också har för vana att bryta. Och vi ber att du hjälper oss att lämna det. Det betyder ju inte att vi inte ska säga att en sak är fel när den är fel. Men vi behöver inte krydda den kommentaren med förakt. Vi ber också att du med din heliga ande lyfter fram sådana tillfällen i vårt tidigare liv då vi blev utsatta för förakt på ett sätt som sedan har kanske tagit livsmodet ifrån oss, helt eller delvis. Syskonförakt, förakt av kamrater i skola och uppväxtår, mobbning på arbetsplatser som det talas mycket om idag. Att bli föraktad i sitt äktenskap och utbytt mot någon annan. Vi vill be dig, Herre, att du löser oss från känslan av att vara föraktliga eller föraktvärda. att du med din nåd renar oss och löser oss från föraktets förbannelse. Herre, vi behöver mod. Mod till att röra oss i de mänskliga situationer som vi idag så lätt undviker. Därför att vi är så rädda för att göra bort oss. Vi är så rädda för att bli utskrattade eller utskämda. Herre, vi skulle vilja kunna vara oss själva, kunna vara äkta. Och om någon ville skratta så fick han väl göra det. Vi har försökt att stålsätta oss med tuffhet och med hårdhet och känslokyla. Men det fungerar inte så bra. Då förlorar vi så mycket annan mänsklig gemenskap. Så vi förtvinar till sist. Vi skulle vilja kunna vara människa helt och fullt. Och ändå få din hjälp. Vi skulle vilja kunna ikläda oss Kristus på den här punkten. Och vi ber om din hjälp med det, Herre. Så att vi inte automatiskt retirerar och backar inför situationer där vi skulle kunna löpa en risk. Utan att vi istället går tillsammans med dig rakt in i det. Du som var föraktad och övergiven av människor som vet hur det känns. Men som också har övervunnit till och med sådana mörka och svåra tillstånd i din frälsning. Vi behöver kanske också din hjälp, Herre, till att förstå i största allmänhet hur mycket det här formar våra liv. Inte bara i antal omkörningar per kilometer när vi är ute på motorväg, utan i så många andra sammanhang. Att hela vår livsföring fick präglas av evighetens perspektiv. Och att den fick präglas djupare av gemenskapen med dig, Herre, till en... Så att vi kunde överge mycket av det här som kanske betyder så oändligt mycket idag. Och som vi i och för sig har kämpat med och försökt att styra oss själva till att inte göra. Hjälp oss att ikläda oss Kristus så att allt kommer på rätt plats. Herre, vi tackar dig för att du ska hjälpa oss också med dessa ting. Amen.